Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
och har med mig Kasper idag som ska sitta där och leka. Ja, ni får jättegärna ställa frågor. Ni har fått mina handouts och det är lite kontroversiellt. Jag vet inte om det är bra eller dåligt att ni har dem, men läs inte för mycket, annars kan ni svara på mina frågor till er, för de finns där. Ja, så ställ frågor om ni vill. Jag tyckte det här, jag hittade den här nu när jag förberedde och tyckte det var väldigt spännande citat som sammanfattade lite min känsla när jag försökte förbereda för er. Det blir mer och mer komplicerat och jag vet att ni läser mycket, ni lyssnar mycket på podcast och andras opinions och sådär, så jag känner mig lite nervös inför en väldigt duktig gäng. Så jag hoppas att det blir bra diskussion för oss. Ja, för många år sedan, då var jag ganska ny som narkosläkare och jobbade i England. Och stod en natt, skulle varit på IVA, men vi hade ingen plats. Så då stod jag på ett förberedelserum till en operationssal med en intuberad patient som jag hade plockat upp från akuten. Eller som hade blivit opererad, jag minns inte. Men jag väntade i alla fall på min chef som skulle fixa en IVA-plats. Så jag stod själv med en patient. Mitt i natten, finns ingen narkossköterska i England, så då är jag själv patienten. Och patientens blodtryck började sjunka. Och jag tyckte det var ganska svårt att veta vad jag skulle göra. Man har lite olika sprutor, som lite efedrin och fenylefrin, sen har man vätska och sen har vi patienten sövt kvar på gas, tror jag. Skulle kunna minska gasen lite och testa och det blev inte riktigt bättre. Och sen ser man patienten lite tachykard och så tänkte jag ger lite vätska och så jag hoppas att det blir bra. Bara för att köpa tid tills min chef kommer tillbaka och vi kan flytta patienten. Testa lite med efedrin och sen kom han tillbaka och sa hur är det? Och sa ja det är okej, men blodtrycket har sjunkit och jag vet inte riktigt varför. Och han sa liksom vad han hade gjort, så jag testade lite grann. Men har du inte tänkt, sa han. Men jag vet inte varför det är sjukt, men du ska tänka på vad det kan bero på. Och då berättade han en formel, ett litet sätt att tänka på blodtrycket. Och det tyckte jag att det hjälpte mig väldigt mycket med att tänka på. Det är väldigt viktigt med liksom grunden, att förstå varför blodtrycket går upp och ner och sånt. Så det är lite så vi ska börja med idag. Jag vill lämna er med den bilden, så ni känner inte att ni måste gissa. Och det behöver man göra ibland, men det är bra att ha någon slags grund. Och sen, jag vill lämna några bilder. Jag tänker i bilder. Det här är grunden. Liksom att bygga någonting. Och man ser inte det här sen, utan att det ska finnas där för att byggnaden sen ska funka. Och det är lite första liksom, föreläsningen, första timmen. Det är grunden. Det är någonting som man måste ha för att resten ska funka. Och sen kommer jag prata lite om operation. Och Maria kommer att prata om IVA och Lisbeth kommer att prata om operation. Och då försöker vi bygga någonting på den här grunden. Och ibland, det kliniskt, då bygger man någonting. Och sen upptäcker man efter ett par år att det var inte riktigt bra det som man hade byggt. Grunden var okej, men det som man byggde, det blev inte riktigt som man trodde. Och sen kommer det nya rön och nya studier som visar att det kanske är bättre att göra lite så här istället. Så jag vet att Maria kommer att berätta om det och jag också. Lite liksom hur man har försökt. Men sen blev det inte riktigt bra och nu gör vi så här och det kanske blir så här i framtiden. Så det är liksom två stegs process. Det är grunden och sen vad man bygger på den. Så det är två bilder som jag vill lämna med er. Nu kommer vi tillbaka till ett patientfall. Det här är problemet tycker jag. Jag har en patient som har kommit till IVA efter en laparotomi. En vanlig patient, ligger ventilator. Blodtrycket är sådär, hjärtfrekvens, saturation, 50% syrgas. Känner lite snabbt, sval perifert, noradrenalin går med 200. Ja, vad får ni för känsla för den här patienten? Är det okej?
Nej.
Nej, vad är det som känns lite jobbigt?
Lite tachykard.
Ja.
Svalperfed
och Norrköping. Ja, ganska mycket Norrköping. Svalperfed, det är aldrig en bra kombination. Och sen lite tackkras, det är inte riktigt okej. Vad har patienten för MAP, perfusionstrycket? Ja, det blir 40 plus en tredjedel av skillnaden mellan 40 och 100, så det blir 60. Är det okej? Ja, det beror lite på patienten. Jag har inte berättat så mycket, men man måste liksom ha någon slags MAP i huvudet som man tycker är okej. Och 60 kanske är okej om man inte har högt blodtryck från början. Och sen frågan, hur kan vi liksom analysera hans cirkulation? Vad behöver han nu? Finns det någonting vi kan lära oss? Hur ska vi liksom samla in lite mer information? Och jag tänker med blodtryck. Kroppen gör så här, tror jag, att blodtrycket prioriteras oftast. Så om blodtrycket sjunker, till exempel på grund av hypovolemi, då vill kroppen att de tryckkänsliga organen, det är hjärnan och hjärtat, ska få liksom blod med bra perfusionstryck. Så om cardiac output sjunker, då ökar man systemvaskulär resistans och då är blodtrycket okej. Och hur gör man det? Då stänger man av cirkulation till andra organ. Och det här ser vi kliniskt, liksom, varför är den patienten svag perifert? Därför att med hjälp av noradrenalin har man ökat systemvaskulär resistans och minskad cirkulation till bland annat huden, men kanske också en som djurar, kanske också kissar dåligt nu, och även tarmen. Och om han är nyopererad, det kanske inte är det bästa att man har strypt splenicus-cirkulationen. Så det är bra kortsiktigt, man har ett bra perfusionstryck, patienten överlever, men det kanske nedsatt flöde i andra organ. Vi kommer tillbaka till den här idén på operation, för det blir viktigt då. Men även på IVA. Och varför är det viktigt med ett bra perfusionstryck? Det är för att hjärnan måste ha ett bra medelavtryck för att ha ett bra perfusionstryck. Inom vissa områden är hjärnan väldigt duktig att kunna liksom behålla samma perfusionstryck mellan en MAP på ungefär 50-150. Den här kurvan har ni sett förut. Men om patienten har högt blodtryck, då är kurvan skjuten åt höger. Så man kanske skulle sikta på ett lite högre MAP. Men det är bra att ha något i huvudet när man tittar på patienten och tänker, vilken MAP vill jag ha här? Så jag kan säga, ja, den här patienten i alla fall, hans medelavtryck, det är okej, det är 60. Kanske vi accepterar det. Sen ska vi tänka lite på vad påverkar blodtrycket, den här ekvationen kommer vi tillbaka till. Hans hjärtfrekvens är hög. Och det tyckte vi inte var bra, eller det kan vara tecken på att allt inte är bra med cirkulationen. Men vi vet inte så mycket om hans slagvolym eller systemvaskulär resistans. Hans slagvolym skulle kunna vara hög eller låg, det vet vi inte. Hans systemvaskulär resistans kan också vara hög eller låg. Och vi misstänker att han är ganska liksom vasokontraherad, att hans systemvaskulär resistans är hög. Men vi har inget mått på någonting. Så nu är vi lite i gissningsstadiet. Om vi vill förbättra blodtrycket. Vi vet inte riktigt hur vi ska liksom satsa här. Vad är nästa steg? För kan vi samla lite fler pusselbitar? Om man har en CVK, då skulle vi kunna ta en centralvenös saturation. Är det något som ni gör? Ja, det kan man göra. 55%, eller vad säger det? Lite lågt, eller hur? Vi skulle helst ha lite högre. Vi kommer att komma tillbaka till det. Och laktat på 4, vad tycker ni om det? Så lite högt, eller hur? Det ska inte riktigt se ut så här. Det är inte riktigt okej. Kan laktat och centralvenös saturation hjälpa oss? Ja, det tror jag att de kan. Vi börjar med laktat. Och jag säger laktat, en varningsklocka, för det är så jag tänker på laktatet. Det här är en ganska gammal bild som jag börjar med. Min förståelse för laktat. Men vill ha aerometabolism i cellerna så att man kan metabolisera glukos med syrgas och producera energi, ATP. om man inte har bra syrgasleverans, då kanske det finns vissa celler som är tvungen att använda anaerob metabolism istället utan syrgas. Och då blir metabolism av glukos till laktat istället. Så det är teorin. Om man har dålig syrgasleverans, då ser man ett högt laktat. Och jag vet att det här, och sen kan man metabolisera laktat när man återställer cirkulationen igen. Men det här är liksom ifrågasatt, och jag vet att ni har hört podcast och läst som ifrågasatte totalt laktattänket, och jag tyckte att det är väldigt intressant. Ja, laktat in sepsis is not all anaerobic, kanske inte allt syrgasleverans. Maria kommer tillbaka till det i sepsis, men det här konceptet stress hyperlactatemia. Det kanske inte är så att den här patienten har dålig syrgasleverans, den är bara stressad. Har ni hört en berättelse någon gång om, jag tror det var i Indien, att det var, de här skulle vara blinda egentligen, det här bara en teckning, och att några blinda personer skulle undersöka en elefant. Och den första han kommer fram till, vad heter task på svenska? Betarna. Och känner på dem och säger, oj, den är jätteskarp. En elefant, han ser inte hela elefanten, men säger, ja, en elefant, den är som en spjut, den är väldigt spetsig. Och en annan som står längst bak tar svansen och säger, nej, den är mycket mer som en rep. Och de börjar bråka med varandra, för alla har lite olika uppfattningar om vad det elefant är, för ingen kan se helheten. Och jag påminner om den här berättelsen när jag började läsa lite och lyssna på de här podcasten om laktat, för jag känner att det här är lite det som har hänt. Jag undrar att jag har alltid tänkt att laktat, ja, det är ett mått på anaerob metabolism. Och sen kommer någon annan och säger, nej, det ökar glykolys. Och det här är inte sant. Liksom alla förstår, ingen har förstått. Det är mer så här. Jag tänkte vi skulle titta på laktat lite snabbt. Ni skickade några frågor till Marco innan idag, och det är på stycken som vill liksom ställa frågor om laktat. Jag tänkte vi kan titta lite snabbt på det, som jag förstår det i alla fall. Att man metaboliserar glukos via pyruvat, antingen till laktat, eller så är pyruvat en del av Krebs cykeln med syrgas då och producerar ATP. Så det är samma bild som jag visade, fast med mitokondrien. Och sen laktat kan antingen metaboliseras någon annanstans i Krebs cykeln, någon annanstans där syrgas finns och frisätter energi, eller så kan den bli till glukos igen via korgcykeln. Och det här sker mest i levern, men alla celler kan metabolisera laktat. Och det som jag lärde mig på nätet, det är faktiskt ett sätt att skicka energi från ett ställe till en annan i kroppen, är via laktat. Det är inte alls liksom fel att man bildar laktat. Och laktat kan även påverka hur mitokondrier fungerar någon annanstans. Så det är mycket mer komplicerat än jag trodde i alla fall. Men vissa saker kan rubba det här systemet. Det första är om man inte har syre och man är tvungen till anaerob metabolism, då funkar inte Krebs-cykeln. Och då är man tvungen att metabolisera glukos via pyruvat till laktat, som jag sa först. Så det är den anaerob metabolism orsaken till ett högt laktat. Om man har terminbrist, då funkar inte heller Krebs-cykeln, för pyruvat metabolism in i Krebs-cykeln är termin beroende. Så det kanske är en av hypoteser varför termin är bra i sepsis, är att man hjälper det här, hjälper Krebs-cykeln. Jag tror det är ganska ovanligt att ha en klinisk terminbrist och se en högt laktat. I väldigt sura miljöer, då är det lättare att bilda laktat från pyruvat. Så man kan se det i till exempel ketoacidos, så acidos på grund av något annat, att man har ett högt laktat. Och det är inte anaerob metabolism, det är bara för att man den här blir lättare då i sura miljö. Eller så bryter man ner mycket mer glukos än vanligt, för att man behöver mer energi. Och som som konsekvens blir det också mer laktat. Det är inte meningen, men varje gång man skapar ett pyruvat som ska in i Krebscykeln, då skapar man också laktat. Så laktat stiger på grund av ökat glukosflux. Eller så har man minskat clearance. När alla sett patienter med leversvikt som inte orkar metabolisera laktat och det stiger trots att syrgasleverans är okej. Okay. Så är det okej? Okay? Jag tror att det är liksom olika sätt att se på laktat som dyker upp i olika kliniska sammanhang och ibland i en kombination som gör laktat väldigt intressant. Om man tittar lite närmare på anaerob metabolism. Det skulle kunna vara global syrgasleveransbristproblem. Hela kroppen, till exempel septisk chock eller någon annan form av chock. Och det är lite chockdefinitionen att man har en global syrgasleveransbrist. Om det är hjärtat eller om det är vasodilation eller hypovolemi eller vad det är som orsakar chock. Så det kan vara så att man bildar laktat på grund av det. Eller så kan det vara syrgasleveransbrist någonstans, till exempel i kemisk tarm. Så hela kroppen är okej, okay, men tunntarmen inte okej. Okay. Då vill man laktat där. Eller så global syrgasleverans okej, okay, men det finns delar av cirkulationen i mikrocirkulationen som inte funkar. Och det här tror man är sant i sepsis. Kanske sent i sepsis, kanske hela tiden i sepsis, att det finns en störning i mikrocirkulationen. Maria kommer tillbaka till det. Så även om global syrgasleverans sen är okej, okay, man når inte vissa områden. Och sen även en sepsis, kan själva sepsisen göra att mitokondrier inte funkar så bra. Så man kan leverera pyruvat och syrgas, men Krebscykeln är satt ur spel på grund av själva sepsisen. Så lite subgrupper där under anaerob metabolism. Och sen ökad flux, som kanske vi fått upp ögonen för lite mer. Att med katekolamin på slag liksom från sig själv med hård träning, då producerar man resultat utan problem med syrgasleverans. Och även om man startar en adrenalininfusion, då kan man se laktatet stiga och det är katekolamin på slag och ökad glukosmetabolism. Och även i sjukdomar, förlåt, med katekolamininfusioner eller i sjukdomar, till exempel sepsis, när man har ett sympatiskt påslag som svar på sjukdomen, då kan man också se ökat laktat eller ökat glukosmetabolism. Är det okej med det? Så nu har vi liksom massa olika orsaker till högt laktat. Men acidosen då, det har jag också funderat på. Och man blir inte acidotisk bara för att man producerar laktat. Så en laktacidos, det finns, men det är mer så att man har en acidos och högt laktat samtidigt. Det är inte laktatets fel, som jag förstår. Men när man producerar laktat, då blir man inte sur. När man metaboliserar glukos till pyruvat, då frisätter man en WTO som sen behövs för pyruvat till laktat, som transformationen. Så det här blir liksom neutralt här. Men Krebscykeln frisätter, eller skapar ATP, och när man metaboliserar ATP i cellerna, då frisätter man WTO som behövs i Krebscykeln. Så om det finns aerob metabolism, då tas de här tillbaka direkt in i Krebscykeln. Men om det är anaerob metabolism, då behöver man metabolisera ATP. Men då finns det vetioner som har ingenstans att vara. Och då blir man sur. Det är liksom förenklat, som jag förstår det, hur man kan bli sur och bilda laktat samtidigt med ett problem med syrgasleverans. Men det finns omständigheter där man kan ha högt laktat utan att vara sur. Är det okej? Okay? Jag tror alla har sett det. Ja.
Fast aldrig förstått det.
Fast aldrig förstått det. Och jag undrar om jag förstår. Ja, det här med förklaringen. För ni får jättegärna ställa frågor eller säga nej.
Det
här
är ju inte bara
ett
bra festeläkare.
Så nu är vi tillbaka till elefanten eller laktatet. Och jag tror att det är lite så här. Att när man ser ett högt laktat, då ska man inte bara tänka att det är global syrgasbrist. Det kan vara så. Men det är bara en del av sanningen. Det ska också kunna vara regional syrgasbris. Och det kanske vi är vana med att tänka, liksom, kan det här vara tarmkemi? Är det sjuka mitokondrier som inte orkar? Är det ökad stress på grund av sjukdomen? Är det ökad glykolys för vi har startat en noradrenalin eller adrenalininfusion? Eller är det mikrocirkulationsstörning? Eller tre eller fyra samtidigt som leder till ett högt laktat? Så jag tycker laktat har blivit mycket mer intressant och lite mer komplicerat att tolka ett högt laktat. Det är fortfarande en varningsklocka, men sen kommer följdfrågan, vad signalerar den? Liksom, det här är inte bra. Jag kan inte komma på någon situation där ett högt laktat är bra i sig. Jag vet att det finns studier som visar att om man startar adrenalin och sen orkar liksom stiga i laktat, då kanske man har bättre överlevnad än de som inte har högt laktat. Men det är inte bra att behöva adrenalininfusion. Så det är aldrig bra att ha högt laktat, men vad man ska göra med det, det tycker jag blir lite mer komplicerat. Så syrgastransport, även om laktat kan bero på något annat än syrgasleveransbrist, det är fortfarande viktigt att förstå grunden, liksom, hur levereras syrgas och vad det beror på. DO2, det är syrgasleverans milliliter per minut som beror på några saker, kan ni de sakerna? Ja. Bra. Så det är hur mycket syrgas det finns per milliliter blod och sen hur många milliliter blod per minut man skickar ut. Så det är bara de faktorerna och sen lite konstant. Så om man tittar här på syrgasleverans, det är den mängden som skickas liksom i återkänvens och sen finns det en syrgasförbrukning i organen och saturationen sjunker och syrgasmängden i blodet sjunker och sen kommer blodet tillbaka på den venösa sidan med en venös saturation som vi kan mäta. Och det är en central venös saturation om man har en CVK i vinikala eller en blandvenös om man har en PA-kateter i lungartär. Och någon frågar också, kan ni prata lite om PA-kateter? Och vi väldigt lite om PA-kateter, men det är en sak man kan göra, det är att ta en blandvenös saturation. Och skillnaden är att här tar man blod som har kommit från hela kroppen och hjärtat. Här tar man blod, beroende på, lite på vad spetsen är, vi kan från övre delen av kroppen eller nedre delen av kroppen, men inte hela kroppen i alla fall. Så lite om venös saturation och också en varningsklocka beror på fyra saker. Den arteriella saturationen, det är hur mycket syrgas vi skickar runt. Cardiac output, hur mycket blod skickas runt och HB, ja, de två hänger ihop. Och sen hur mycket man förbrukar på vägen runt. Så det här är liksom mått på hur mycket syrgas finns det över när blodet har kommit tillbaka till hjärtat. Så om den arteriella saturationen sjunker, vad händer med SVO2? Uppdelning. Det måste sjunka eftersom vi skickar runt mindre. Ja, om cardiac output sjunker, vad händer med SVO2? Det sjunker, ja. HB? Sjunker. Ja, och syrgasförbrukning stiger. För om vi minskar syrgasförbrukning, då finns det mindre, liksom man tar bort, så finns det mer över när blodet kommer tillbaka igen. Så om man tittar på SVO2, det är bara fyra saker man behöver tänka på. Om det är lågt, är det den eller den? Och det är sånt som jag inte kunde göra den natten när jag stod med en patient och liksom felsöka. Är det okej att ha en centralvenös saturation? Det finns ganska mycket liksom, som man har jämfört det med det. Man ser att de brukar följa varandra även om siffrorna är inte precis densamma. Men om man ska använda centralvenös saturation som en varningsklocka, då funkar det bra. Och det brukar ligga mellan 70-75%. Så, tillbaka till vår patient. Blodtrycket är okej, vi har bra perfusionstryck. Vi vet inte så mycket om slavolin eller systemvaskulär resistans. Laktatet är högt, det är någon slags varningsklocka som ringer även om vi inte vet hur mycket anaerob metabolism och hur mycket något annat. SVO2 är lågt. Kan det vara ökad konsumtion? Patienten ligger i ventilator. Vad tror ni? Är det en bra förklaring? Nej, skakar huvudet. Det är nog inte det. Då har vi tre saker kvar att fundera på. Kan det vara otillräcklig syrgasleverans? Då kommer vi få komma tillbaka till det. Ja, om det är dålig syrgasleverans, då har vi cardiac output att tänka på. För vi kan kolla HB och saturation ganska snabbt och se att de är okej. Så då måste vi ha ett cardiac output-problem. Men vad beror cardiac output på? Det är hjärtfrekvens och slagvolym. Och hjärtfrekvensen var också okej, så då har vi slagvolym kvar. Och vad beror slagvolymen på? Nu försöker vi som nästa led tre saker.
Preload.
Afterload. Kontraktivitet. Bra. Ska titta på dem lite snabbt. Bara så att grunden finns. Preload. Jag skulle ha frågat hur definierar man preload? Men jag tryckte för snabbt. Då ser ni svaret. Vad får ni för liksom mental bild om jag säger preload? Vad tänker ni? Tänker ni muskelfiber längre slut? Ja, det brukar inte säga om jag hade ställt frågan i tid. Vad skulle ni ha sagt? Ja, fyllnadstryck eller slut i historisk volym. Absolut, och de är absolut med. De är liksom surrogater mått på det som vi vill åt egentligen, som är muskelfiberlängd i slutdiastoli. För det är det som gör att man kan ha en relation mellan preload och slagvolym. Men absolut, tryck eller volym. Och de säger inte riktigt samma sak. Vi kommer till det. Så det är ungefär som endodystolisk volym. För det är klart att om volymen är mer, då är muskelfiberlängd mer. Men kurvan är ganska intressant. Så den endodystoliska volymen då, om vi säger att det är liksom så gott vi kan, så när vi kan komma till den sanna definitionen, vad beror den på? Den endodystoliska volymen. Ganska många saker. Jag kan bara nämna några stycken.
Vi kan relaxera för att
filma. Ja, absolut. Vänsterkammarens relaxationsförmåga.
Hjärtfrekvens.
Ja, hjärtfrekvens.
Där måste fyllnadstrycket.
Ja, fyllnadstrycket. Ja, man tänker liksom lite, vad måste hända för att blodet ska komma in i vänsterkammaren? Ganska många saker. Liksom. Någon slags volymstatus eller fyllnadstryck. Kammarens eftergivlighet, som vi sa. Hur funkar klaffen? Vad har vi för hjärtrytm? För det är inte bara frekvens, utan också om det finns en p-våg eller inte. Väldigt många saker som påverkar en diastolisk volym. Och det som jag tycker är viktigt att komma ihåg, att det är inte bara volymstatus som påverkar en diastolisk volym. Det finns en massa andra saker som måste funka också för att blodet ska in i kammaren. Så, ni som är duktiga på eko kan det här kurvan om man tittar över mitralisk klaffen. Fast det brukar vara andra hållet, eller? Jag bara har det åt det hållet som man har flöde och tid under diastoli. Och då finns det två fyllnadsfaser när hjärtat är frisk. En passiv och sen en aktiv fas med när p-vågen kommer. Hur viktigt är p-vågen? Det beror lite på hjärtfrekvensen. För om diastoli blir kortare, då har man kortare tid för den passiva fyllningen och då blir p-vågen viktigare. Om det finns diastolisk vänsterkammarfunktion, vänsterkammaren är stel, det är svårt för blodet att komma in, då är p-vågen ännu viktigare. Eller hur? Man måste också trycka in blod till slut. Och sen om tiden blir kortare, då blir p-vågen viktigare. Så frågan är liksom, vad händer med preload om man slår om till ett snabbt förmaksflimmer? Det här är inte bra för preload, eller hur? För då har man påverkat både hjärtfrekvens och tagit bort p-vågen. Men jag brukar inte tänka på förmaksflimmer som ett preload-problem. Eller, det är inte det kanske naturligaste, men man har inte gjort någonting med volymstatus. Men preload har ändå blivit mindre, så det är bara någonting jag kommer ihåg. Men den här relationen mellan endodystolisk volym och slagvolym är så här Starlings kurvor, för att det är faktiskt muskelfiberlängd och slagvolym som som är relationen. Och muskelfibrerna kan inte bli hur långa som helst. Så det finns en punkt där vänsterkammaren är maximalt fylld och då kan inte slagvolymen bli större. Så då är stalningskurvan platt här. Och tanken är att om man ligger här på stalningskurvan och man på något sätt förbättrar preload, då kan man få en större slagvolym. Och lite större, och sen kommer man till en punkt där preload är maximal och då är slagvolymen också maximal. Så det är liksom lite det vi hoppas händer om vi ger vätska till en patient och kommer upp på stalningskurvan. Afterload då? Nu kommer jag ihåg att ställa frågan, vad är afterload? Svårare än preload tycker jag, om man tar en mental bild på afterload.
Motståndet som du pumpar ut.
Ja, motståndet.
Systemet
för resistans, alltså kraften som vänsterkammaren kan börja använda. Ja, det är liksom, SVR är också med, motståndet, de är liksom med och påverkar afterload, fast de är inte det. Men du sa också att det är kraften som måste övervinnas, eller spänningen. Precis, det är spänningen som måste genereras i ventrikelväggen för att kunna pumpa ut en slagvolym. Så det är klart att systemvaskulär resistans gör att det är svårare att pumpa ut en slagvolym, så det stiger afterload, men det är inte afterload. Och det är en ganska viktig skillnad. För andra saker som kan påverka afterload, som inte påverkar systemvaskulär resistans. Om ni kommer ihåg den här ekvationen som har med aorta-aneurysm och alveoler och även vänsterkammaren att göra. Att för att generera det här trycket för att pumpa ut en slagvolym, då finns det faktiskt två tryck. Det finns trycket i vänsterkammaren och sen finns det intertorakala trycket som finns utanför vänsterkammaren. Så för att generera det här trycket, det är P1 minus P2. Hur är P2 i oss nu? Är det positivt eller negativt? Det är lite negativt, eller hur? Det är inte torakala trycket när vi andas spontant. Det är som 0 till negativ till 0 igen, ungefär. Så P2 är oftast negativ. Så då måste jag tänka så här. Om man ska pumpa ut blod, då måste först vänsterkammaren övervinna det negativa suget som finns på utsidan av hjärtat. Och sen generera ett tryck. Så det blir P1 minus ett negativt P2 blir större när vi andas spontant, eller hur? Har ni en bild av det? Men om man lägger patienten i ventilatorn, vad händer med P2 då? Det blir positivt, eller hur? Positive pressure ventilation. Så P2 blir faktiskt positiv, så P1 minus 2 blir mindre. Så bara genom att intubera och ventilera en patient, då har man minskat afterload. Fast man inte har någonting med systemvaskulär resistans.
Det kanske vi minskar ofta, men man borde försämra preload också.
Ja, det är jättebra. Så man påverkar preload, så det är inte alltid en vinnande sak att intubera. Men man minskar afterload. Jag bara säger det som ett exempel på att man kan påverka afterload utan att påverka systemvaskulär resistans. För det är hur CPAP i vänsterkammarsvikt funkar. Man vill minska afterload. Men det är helt sant att man påverkar genom preload. Så det svar om man vinner eller inte med att ventilera en patient, det beror på var man är på stalningskurvan och på afterloadkurvan som jag visar nu. Hur ser den ut med slagvolym och ökande afterload? Lite svårare att gissa och ni har säkert tittat där, men det ser ut så här. Man kan tänka så här. När allting är bra, då har man en viss slagvolym och en viss afterload. Men om man ökar afterload, till exempel genom att öka systemvaskulär resistans, då kan man prestera samma slagvolym genom att vänsterkammaren jobbar hårdare. Man måste ha en ökad spänning, det kostar mer energi, men det funkar. Och efter ett tag kommer man till en punkt där det är så svårt att pumpa ut den här slagvolymen mot det här ökade afterloaden. Att det inte går att behålla samma slagvolym och då börjar slagvolymen sjunka. Man har kommit upp till någon slags maxarbete på vänsterkammaren. Och det är ett friskt hjärta. Men om vänsterkammaren har mindre ork, sviktande vänsterkammaren, då inträffa den här punkten mycket tidigare. Så den sjuka vänsterkammaren eller den högerkammaren som är mycket tunnare muskelväg är väldigt afterload-känslig. Så om man lägger den här patienten som ligger här i ventilator, då kanske man vinner väldigt mycket slagvolym genom att minska afterload lite grann. För afterload är väldigt viktig för den sviktande vänsterkammaren. Men om man lägger den här patienten i ventilator, då påverkar man inte slagvolym så mycket eftersom den är mycket mindre känslig för afterload. Bra att ha de kurvor i huvudet. Ja, och sen kontraktilitet. Då har man de här olika Starlingskurvor, så man får olika slagvolym per endostorisk volym beroende på hur pigg vänsterkammaren är. Och vi ser att den sviktande vänsterkammaren är mindre känslig för preload. Man uppe på den platta delen här. Så man tänker på den här patienten som Anders sa, man lägger den i CPAP eller ventilator. Man minskar preload, men om patienten var här, man minskar preload dit. Spelar inte stor roll för slagvolymen, men tänk på afterloadskurvan, man har ganska mycket att vinna. Så man lägger en patient med sviktande vänsterkammaren som inte är väldigt hypovolem i CPAP, då brukar det funka. Men det är klart att om patienten är hypovolem, då kommer det inte bli bra. Så det beror lite på hur de två kurvor är samtidigt när man lägger ventilator eller stort. Nu är vi tillbaka till patienten igen. Nu har vi tänkt lite på preload, afterload och kontraktilitet. Och ska liksom sammanfatta det här på något sätt. Jag misstänker en låg cardiac output, men blodtrycket i hjärtfrekvens kan vara normalt. Vad är det som är suboptimalt hos min patient? Vi tänker lite på, kan det vara preload eller afterload eller är det kontraktilitet? Och nästa fråga är, kan jag mäta någonting för att få ett svar på det? Och en annan fråga som är kanske viktigare kliniskt är, blir det bättre med vätska? För det finns jättemånga saker vi kan göra åt det här. Vi har jättemånga saker vi kan hjälpa den här patienten med. Vi har vätska och vi har mer noradrenalin. Det finns jättemånga fler saker vi kan hjälpa den med. Så om det blir bättre med vätska, det är en viktig fråga. Eller ska vi mäta cardiac output? Ska det hjälpa oss? Eller har vi liksom två eller tre problem samtidigt? Preload-problem och ett afterload-problem och kontraktilitetsproblem. Kan vi liksom sortera lite felsökare? Kan vi mäta preload? Är det någon som övervakar CVP? Kanske ingen vågar säga ja. Och det är lite liksom, det har gått ut lite grann, eller hur? När jag började med CVP är superviktigt, för det var typ det som man kunde mäta. Så då ska man mäta CVP, göra en vätskebolus. Om CVP inte ändrades, då ska man göra en vätskebolus till. Och när CVP steg, då man optimerat, så skulle man göra. Men det är klart att man har studerat det där och se om det med modernare teknik och jämfört CVP med ECHO eller PA-kateter eller något annat, att se om det verkligen speglar preload. Och det gör det inte. Och när man tittar på den här bilden, då förstår man varför. För om det skulle vara så att CVP speglade preload, då skulle väldigt många saker måste stämma emellan. För här mäter vi ett trick. Så om vi ska säga någonting om tricket här. Men vi vill inte ha ett trick, vi vill ha en volym. Så då måste vi liksom förvandla tricket här till en volym och säga att de säger någonting om varandra som vi kan förutse den relation. Och sen är vi på fel sidan av hjärtat, så det måste också stämma här. Så det är väldigt många steg. Och problemet är att relationen mellan tryck och volym är inte linjärt. Det finns en compliance-kurva, lite som vi sa med preload, att man kan trycka in mer volym i vänsterkammaren när den är tom, och det tar inte mycket mer tryck att göra det. Men när vänsterkammaren är nästan fylld, då behöver man mycket mer tryck. Och när vänsterkammaren är maximalt fylld, då stiger trycket väldigt snabbt. Och man vet inte riktigt var min patient ligger på sin compliance-kurva just nu. Och det beror på väldigt många faktorer. Så det är väldigt svårt att förvandla tryck till volym. Så jag tror att det är en av huvudanledningarna till att CVP är ganska dålig. Att det är tryck fast vi vill ha en volym. Och massa andra saker emellan. Så CVP är liksom borta. PA-kateter då. Här är den andra lilla biten av PA-katetrar. För tyvärr funkar den inte jättebra heller som ett mått på preload. Och här försöker man komma förbi det här problemet med CVP. Att vi kommer längre in i hjärtat. Så nu har vi liksom bypassat höger sidan och in i lungartern. Och om man wedger den här, om man blåser upp en liten ballong här, då är spetsen faktiskt i kontinuitet med vänster sidan. Så det är tanken att man kan mäta trycket, wedge-trycket här, säga någonting direkt om vänster sidan. Så man har liksom bypassat lungorna, tagit bort några fieldkällor, men compliance-kurvan är kvar på vänster sidan. Och det visar sig att PA-kateter inte heller bra på att hjälpa oss mäta preload. Så också borta. Så det är en av anledningarna vi inte pratar mer om PA-kateter, för att vi inte är thoraxkirurger här på SÖS. Liksom, vad ska vi använda den till? De använder den på MIVA för att titta på trycket här. Och det är okej om man har pulmonell hypertension, de använder det för det. Men som mått på preload tror jag att den är borta. Marianica, ja. Så inget mer om PA-kateter. Och sen ganska farligt också att lägga in det. Något som jag kan mäta, inte CVP och inte wedge pressure i alla fall. Kan vi se om cardiac output blir bättre med vätska? Finns det något sätt att liksom vet svaret innan vi har gett en vätskebolus? Är min patient en fluid responder? Och det kallas olika saker i litteraturen. Fluid responder, volume responder eller preload responder. Kan vi använda hjärt-lung-interaktioner? Och svaret är ja. Så om patienten ligger i ventilator och vi ventilerar den med minst 7 ml per kilo till dagligen, då kommer vi ändra det intertorakala trycket på ett standardiserat sätt. Jag tar det här liksom från grunden ifall att någon som inte har tänkt igenom det här kanske kan det. Så om man ligger i ventilator och ventilerar patienten, då ändrar man det intertorakala trycket när man ventilerar. Och vi har redan sagt att det intertorakala trycket påverkar åtminstone afterload och preload. Beroende på var man ligger på kurvan. Så om man ventilerar patienten och man blåser in luft, då under inandning då stiger det intertorakala trycket. Och precis i början av inandningen, vad händer med preload på vänster sidan? Det är viktigt att hålla vänster och höger isär nu. Ni tänker på vänsterkammaren. Vad händer med vänsterkammarens preload under första delen av en inandning, eller inspiration när trycket stiger? Men jag tänker på blodet som ska in i vänsterkammaren, vad är det nu precis innan man i lungorna? Så man ökar trycket i lungorna med luft. Trycka ut blodet in i vänsterkammaren. Så i början av inspiration då stiger preload. Man liksom trycker ut blod från lungan in i vänsterkammaren. Och vad händer med afterload under den här inspirationen när intertorakala trycket stiger? P2 blir positivt, P1 minus P2 blir mindre, afterload minskar. Så nu har vi en situation där preload har gått upp och afterload har gått ner. Vad händer med slagvolymen? Det ökar av två anledningar. Så under början av inspiration då ökar slagvolymen. Och sen avtar den effekten. Eftersom man har tömt lungorna på blod, det blir svårare för blodet att komma tillbaka i lungorna för att trycka det högre. Och då ser man motsatt effekt. Och sen andas man ut. P2 blir mindre igen. Afterload stiger. Preload minskar. Och då blir slagvolymen mindre. Så slagvolymen kan gå upp och ner i takt med ventilatorn på grund av ändringar i det intertorakala trycket. Ja, det är sagt. Så Så alla har tittat på en ATR-kurva och sett det här. Och det är något sätt att tänka på att patienten kan vara hypovolem eller kanske vara en volume responder. Och trycket går upp och ner för att slagvolymen går upp och ner, som jag har sagt. Men kan det här vara något slags mått på fluid responsiveness? Och varför skulle det kunna vara det? Men om man ligger här nere på Starlings kurva, ganska små ändringar i preload kan resultera i ganska stora ändringar i slagvolym. Men om man är väl fylld, då är samma ändringar i preload, de orsakar mycket mindre ändringar i slagvolym. Så var man är på Starlings kurva när man blir ventilerad påverkar lite hur mycket slagvolym går upp och ner och hur mycket blodtryck går upp och ner. Och ja, om de här ändringarna är stora, då finns det en större chans att man ska svara på en vätskebubbel när man ligger längre ner på Starlings kurva. Så det är ett sätt. Och sen finns det många sätt att mäta slagvolymen. Och Maria kan prata lite om andra sätt att ge en vätskebolus. Det behöver inte alltid vara vätska utifrån. Men på något sätt kan man se om det påverkar slagvolymen eller inte. Och de här ändringarna med ventilator kan vara ett sätt att... Det är ytterligare en pusselbit i alla fall. Är det okej med det?
Och
varför skulle
man
ha minst 7 ml?
För
att ha trycket för lite? Ja, för man måste ändra det intertorkala trycket till en viss mängd liksom för att man ska kunna se de här ändringarna. Så om man ventilerar med väldigt små till volymer, då kommer inte preload eller after att ändras så mycket. Och då ser patienten normal volym ut, men det är inte så. Det är bara att man inte ändrar preload så mycket. Vad händer om patienten har förmaksflimmer? Hur ser slagvolymerna ut då? Och de varierar bara för att man har förmaksflimmer, eller hur? För, som vi sa, då är p-vågen viktigt och hjärtfrekvensen viktigt, så preload ändras varje slag om man slår i förmaksflimmer, oavsett om man lägger i ventilator eller inte. Så då kommer man se ändringar även om man inte är hypovolem. Så det funkar inte om man inte har sinusrytm.
Det kan man säga säkert från pulsvariationen att det verkligen är volym som behövs. Jag tänker även om situationen i lågsystem, systemvaskulär resistens till exempel, så kommer man identifiera kapacitanskärl sånt och få lågt återflöde till hjärtat. Det kanske inte är volym som
det är. Nej, det är jätteviktigt. Jag ska bara säga det en gång till. Är det så att bara för man har stora slagvolymsvariationer att det är vätska som saknas? Och den kopplingen är absolut inte. För det finns många andra saker som kan göra att man har slagvolymsvariationer utan att man kommer att svara på en vätskebolus. Men om man vill ge vätska, om man inte har slagvolymsvariationer och allt annat är uppfyllt, då är det mindre chans att det kommer att funka. Men det är klart att det är andra saker man måste tänka på. Kan vänsterkammaren vara tom på grund av något annat än vätskebrist? Ja, absolut.
Det finns frågor här. 7 ml per kilo, hur är det med obesa? Går man på faktisk vikt eller riktigt body weight?
Det vet jag inte. Det är en bra fråga. Det är det ändringar i intersorokala trycket som är viktiga.
Så det borde vara någon slags optimal
proxy? Ja. Och jag tror att... Rene, om du ventilerar samma patient med 7 och sen 10, då kommer du se olika ändringar i slagvolymsvariation för att det intertorakala trycket är annorlunda, inte för att patienten har blivit hypovolem. Så man måste liksom förstå vad man ser. Det här är bara ett tecken på någonting. Det är inte en fast koppling mellan slagvolymsvariation och behov av vätska. Men det är lite som laktat, det kan tala för det. Men om man inte ser det, då ska man verkligen tänka liksom, ja, kommer den här patienten, varför skulle min patient bli bättre med vätska om jag inte ser slagvolymsvariationer och jag ventilerar på det här sättet och den slår i sinus? Det är liksom en kontrollfråga man kan ställa. Ska vi mäta cardiac output? Jag kommer inte att prata så mycket om alla apparater, men det finns olika sätt att göra det. Vi använder Pico hos oss, för den är kalibrerad och man har en ATE-kateter i femoralis. Man kalibrerar och sen följer den ATE-kurvans utseende för att ge någon sorts kontinuerlig slavlig och kardiakappen information. Så kan man ha litco som är perifer och sen kalibreras med litium. Så kan man ha flow track som är perifer och inte kalibrerat och kanske har den sämst pålitlighet för att den är perifer och inte kalibrerad. Och sen kan man ha en cardioQ som fungerar på ett helt annat sätt, som är en Doppler probe som man har i esophagus som ligger bredvid aortadescendens och mäter blodets hastighet i aortadescendens. Vi har inte riktigt tid att gå in i hur de här fungerar, men ni har säkert sett dem på operationer på IVA. Olika för- och nackdelar. Så vi skulle kunna försöka mäta cardiac output. Ja, någon slags sammanfattning. Jag tänker på min natt för många år sedan på operation. Blodtrycket är lågt. Vad kan jag välja? Jag har lite olika sprutor och saker. Jag har epidrin och fenylefrin och vätska och sen sedering eller mack. Man är sövd på operation. Vad kan jag välja? Vad kan det vara för fel? Det är bra att veta det. Det är det som jag inte kunde. Det skulle kunna vara hypovolemi eller nedsatt kontraktilitet eller vasodilation. Eller höger cancer, eller diastolisk dysfunktion, eller en kombination av dem. Och frågan är, om man gissar, liksom, hur viktigt är det att veta svaret innan man testar någonting? Och det beror på patienten och vad man gör, tror jag. Spelar det en roll om jag gissar fel? Om patienten har hypovolem och man ger efedrin, då kanske man ser ett bättre blodtryck. Är det farligt? Det beror på, liksom, det beror på patientens hjärta, det ökar syrgaskonsumtionen, blir lite mer takikal, man har inte löst grundproblemet, kanske har en dålig syrgasleverans på grund av hypovolemi, så man har snyggat till siffrorna, man har inte behandlat grundproblemet. Om patienten är vasodilaterad och man ger vätska, är det farligt? Ja, det beror på vilken patient och hur mycket vätska, men vi vet mer och mer att vätska i onödan är inte bra. Så det här, liksom, om man tänker lite på vad man gör, det här är mest ett argument för att försöka felsöka lite längre ut innan man börjar behandla. Och samtidigt vill jag säga att det kan vara svårt att vara säker. Ett annat sätt att tänka, om blodtrycket är lågt, oftast lågt på grund av dålig slagvolym och man tänker att en låg slagvolym kan bero på hypovolemi och sen nu har vi lite andra saker vi kan titta på. Eller så är det en dålig cardiac output som vi har, stigande laktas och dålig diures. Och då kan blodtrycket vara lågt eller normalt som är i det där fallet för att patienten är väldigt vasokontraherad. Man kan testa med vätska och se om blodtrycket blir bättre, men om det blir bättre och slagvolymen är också okej. Men om jag inte tänker mer på slagvolym, då vet jag inte det. Jag bara ser att blodtrycket blir bättre. Men jag har haft tur idag. För slagvolymen var okej. Eller så blir blodtrycket bättre, men inte slagvolym. Men jag vet inte det. För jag har inte tänkt längre ut. Jag har bara snickat till blodtryckssiffran. Så det är inte bra. Eller så stiger inte blodtrycket och jag vet inte varför. Och det var min situation. För man har inte tänkt längre ut. Så en ganska vanlig patient, vi pratar lite om hur vi kan analysera hans cirkulation, lite olika prover, vad de beror på, och olika saker kan betyda. Och det var slut med den här bilden, för jag tänker mer och mer, och när jag pratar med andra, då tycker jag det viktigaste är på IVA, där jag jobbar mest, att försöka samla pusselbitar när man tittar på en patient. För några år sedan blev jag väldigt, jag tyckte SVO2 var fantastiskt bra. Och det här var liksom lösningen. Och sen kan man läsa en studie där man har följt SVO2 och behandlat mot det. Sen blir patienten bättre och säger att det är SVO2 som gäller. Liksom, vi ska ta det överallt. Sen förstår man det inte så enkelt. Andra studier som visar att det hjälper inte så mycket. Och ska man ta det tidigt eller funkar det dag två? Alltså, vad säger det egentligen? Sen kan man bli väldigt förtjust i laktat som jag tycker är ett fantastiskt blodprov. Men det blir också lite mer komplicerat än jag trodde. Så jag tror att det som man behöver göra när man står med en patient är att försöka samla pusselbitar. Jag försöker få en bild av hur en patient söker sjung just nu och vad är rimligt att göra. Känna på huden, är det kallt eller varmt, svettigt, malmarierat. Ta en SCBO2, men kom ihåg att det finns flera saker som påverkar. Blodtrycket är såklart viktigt och hjärtfrekvens. Titta på slag och limsvariationer om du kan. Om patienten är ventilerad och har en antennål och så i sinus, kan lära sig mycket om det. Ta ett laktat. Om det är högt, då har du ett problem. Om det är normalt, då kan du också ha ett problem. Men högt är aldrig bra. Kissa patienten. Om de inte kissar, då kan det finnas förklaringar som inte är så farliga. Men det kan också finnas förklaringar som man kan göra någonting åt. Maria kommer att prata om passiv läggare. Testa, se lite vad som händer om man ökar preload utan att hjärnvätska bolus. Se om det blir bättre. Eko har jag inte pratat om, för det kändes som alldeles för stort att baka in i det här. Och sen är det inte så bra på det heller. Men det är klart att det är också en pusselbit som man kan använda. Nu efter några års jobb på IVA känner jag mig mycket mer ödmjuk inför sjuka patienter och har mindre tro till enskilda variabler. Liksom. Jag känner att det är lite svårare att veta, men det finns många pusselbitar att samla. Och det brukar bli så att man har en hyfsat bra idé om patienten efter att man har tittat på lite olika ställen. Jag tror det var sista bilden. Har ni frågor eller tankar? Det blir väldigt kaffesup. Ja, då får vi ta fika.